Herre, jag har ställt mig till ditt förfogande. Jag vill dela det som du har gett mig idag. Låt den ande verka och ha frihet mitt ibland oss. I Jesu namn. Amen, amen. Jag sa någon gång när vi firade påsk senast att jag har haft en upplevelse de senaste åren att för varje påsk eller för varje kristen högtid som vi har firat så har jag personligen upplevt att det har känts mer och mer angeläget för varje dag, för varje år som har gått. Och den upplevelsen hade jag i samband med att vi firade påsk förra gången. Samma tanke, samma känsla så kom till mig idag på morgonen i samband med att vi nu går i adventstiden för att uppmärksamma någonting väldigt viktigt. Vi befinner oss i gott sällskap idag av flera anledningar. Jesus är här. Det här är också den dag på året då allra flest svenskar besöker en gudstjänst. Någon av er kanske såg dagen reportaget, SIFO-undersökningen, att idag så räknar med ungefär 1 miljon svenskar att gå på en gudstjänst. Det är var tionde person ungefär. Så kan det vara i världens mest sekulariserade land. Eller är det det? Det kanske inte stämmer. Vi säger att det inte stämmer. För den här trenden visar på någonting annat. Det finns en längtan. Det kan finnas olika anledningar till att människor går till kyrkan idag självfallet. Men förakta aldrig Guds andes förmåga till att träffa människor som kommer in inom hörhåll. För budskap till sångerna, bönerna, förkunnelsen, bibelläsningen med mera. Så vi är i gott sällskap idag. Det är en angelägen tid. Vi går nu in i adventstiden som sträcker sig då från idag till julafton som man brukar säga i kyrkan. Det är en period när vi särskilt påminns om Guds ljus, Guds frid, hans försoning. I den här tiden som råder, vi vet samhällsklimatet, vi vet tonen på hur vissa saker uttrycks och så vidare. Så får vi särskilt påminna oss, vi som tror på Herren idag, att nu han är på väg. Han närmar sig. Fridsfursten, han som står för försoning, för helande, hopp. Allt det som den här världen behöver. Och dagen närmar sig. Och det är kanske därför den här känslan av att, det, för mig i alla fall, att för varje år som går, jag tror inte att det har något med att jag blir äldre, utan det är faktiskt så att dagen närmar sig och därför känns det mer och mer angeläget för varje år att lyfta upp och fira verkligen de här stora högtiderna som vi har, som återkommer varje år och som är väldigt värdefulla. Tiden från första advent till julafton, som sagt, så kallas traditionellt för adventstiden och det är en tid av väntan och förberedelse. I vissa kyrkliga sammanhang så praktiserar man ännu den här sidan av julfasta. Där man tar en fasteperiod för att vänta på julens höjdpunkt, Jesu födelse. Och advent, det kommer från latin, adventus, och själva ordet så betyder ankomst. Och ankomst betyder förstås att man väntar på någonting, eller någon. Någon som kanske har kommit, eller någon som är på väg, man väntar. Och julen så handlar ju om att efter en tid av väntan så kommer äntligen Messias till världen. Gud själv tar sin boning ibland oss för att riktigt visa att han är villig till att bli en nödvändig företrädare för oss människor så blir han som en av oss när han låter sig födas in i den här världen som ett barn. Adventstiden är en tid av väntan och förberedelse för att ta emot det här miraklet som det faktiskt är. Gud kom till oss och han blev som en av oss. Han föddes mer troligt i en grotta än i ett stall. Men det hände i alla fall i Betlehem i Judeland. Där föds Jesus Kristus, hela världens frälsare och Messias. Trots att det nu är det här som är adventstidens huvudhändelse så predikas det sannolikt i majoriteten av kyrkorna utöver världen idag om en annan händelse i Jesu liv. Det som vi benämner som intåget i Jerusalem. Och även jag så kommer att uppehålla mig idag kring den här texten. För temat i det sammanhanget så är ju också ankomst. Jesus är på väg till Jerusalem. Och när han kommer dit så finns det människor som väntar på honom. Lite olika inställning har man till honom. Men det finns många som väntar på honom. Vissa vill att han ska komma, vissa vill inte att han ska komma. Men man väntar i alla fall på hans ankomst. Det fanns de människor som väntade på Jesus och var redo när han kom. Det var de här som la sina mantlar framför åsnan när han kom ridande, som hyllade honom. Som hyllade honom som Messias och kung, Hosianna, Davids son. Så fanns det också en skara som påminner om den första som väntade på Jesus. Som hade sina egna förväntningar och förhoppningar på honom. Att han skulle gå deras ärenden. Men Jesus kom inte att uppfylla det som den här gruppen väntade på. Sen fanns det också en kategori som kanske hade en lite mer nonchalant, likgiltig inställning till Jesus. Jag tänker i första hand på romarna. De tänkte ju inte på Jesus som någon messias eller så, utan de tänkte, jaha, här kommer ännu en självutnämnd profet. Det här har vi varit med om förr. Det skapas lite rörelse och så, men det drar väl förbi så småningom. Det var alltså, men vi har sett det här förr. Sen fanns det också en fjärde grupp. Och det var de som inte ville att Jesus skulle komma. För de såg honom som en falsk profet. En potentiell upprorsviglare som kunde hota deras intressen. Och den här gruppen så var ju då den tidens religiösa elit. Fariseerna och saduceerna, de skriftlärda. De som hade makten över judarnas religiösa utövande. Och därmed också hade makten över judiska folket. De flesta så väntade ändå som sagt på Jesu ankomst till Jerusalem. Även om det var med lite skiftande inställning till honom. Och bibelsammanhanget som jag refererar till kan man bland annat läsa om i Matteus evangeliet. Vi ska lyssna till en del bibeltext idag. Sammanhanget i sin helhet tar sin början i kapitel 20. Håller på till kapitel 23. Läs gärna de kapitlerna senare hemma idag. Och fundera över varför. Jesus berättar ju en del liknelser som han tar. Och fundera på varför tar han just de här liknelserna vid det här tillfället. Vad kan det finnas för symbolik i det han vill säga med just att han använder de liknelserna just där och då. Vi ska läsa valda delar ifrån Matteus och även några verser ifrån Lukas evangeliet. Och vi börjar ifrån kapitel 20 i Matteus evangeliet. Jesus och lärjungarna befinner sig i Jeriko. Jeriko, Jerusalem. Det är inte första gången man kopplar samman bägge de här platserna med varandra. De relaterar till varandra. De är nu på väg och beger sig från Jeriko till Jerusalem när vi kommer in i sammanhanget. Och där står det. Under vandringen upp mot Jerusalem samlade Jesus de 12 lärjungarna omkring sig och sa till dem på vägen. Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen ska utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda. Och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna för att han ska hånas och pryglas och bli korsfäst. Och på den tredje dagen ska han uppstå. Jesu lärjungar så fattar inte riktigt grejen med vad han säger här. De kan inte ta in det han säger. Att han pratar om sin död, det verkar inte riktigt fastna för dem vid det här tillfället. Utan det finns de istället som börjar resonera lite grann. Att kan det vara så att platserna bredvid Jesus i Guds kommande rike, är de lediga? Är det ingen som har gjort anspråk på dem ännu? Det var mer det som de var upptagna av vid det här tillfället. Men Jesus, vi tar nästa sammanhang, så står det, men Jesus kallade till sig dem och sa, ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor ibland er ska vara de andras tjänare och den som vill vara den första bland er ska vara de andras slav. Inte heller människosonen har kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jesus så ger lärjungarna här en mall för hur de ska vara. En mall att följa. Hur de ska vara, hur de ska handla och agera i den här världen med honom själv som en förebild. De lämnar Jeriko, det finns ett sammanhang där två blinda som blir botade. Och sen så kommer vi till texten här som handlar om själva intåget i Jerusalem ifrån kapitel 21 och framåt. När de närmar sig Jerusalem och kom till Betfrage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem, och om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaks dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: säg till dotter Sion, se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt dem, och de hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem. Och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, och andra skar kvistar från träden och strödde den på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade: vem är han? Och folket svarade: det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen. Vi ser att det fanns människor som väntade på hans ankomst. Det fanns de som förstod vem Jesus är, och de hyllar honom som den konung som han är. En hyllning som han ju självfallet är värd. De har insett att den här Jesus från Nasaret så är Israels messias, som profeterna, skrifterna, löften har pekat på. De känner igen honom, och de känner igen att Jesus, de känner igen de här löftena i Jesus, och de uttrycker välsignade du som kommer i Herrens namn. Sen så händer det en inträffar en sak som enbart Lukas evangeliet lyfter fram, och det är att Jesus stannar upp och gråter. På väg in i Jerusalem så finns det en händelse som Lukas lyfter fram. Att Jesus, mitt i den här uppståndelsen, mitt i alla de här glädjeutringarna, så stannar Jesus upp och gråter över stan. Och från Lukas 19:41 så står det: när han kom närmare och såg staden så började han gråta över den och sa: om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred. Men nu är det fördolt för dig. Det ska komma en tid då du ska få se dina fiender bygga vallar runt omkring dig och omringa dig och ansätta dig från alla håll. De ska slå dig och ditt folk till marken, och de ska inte lämna sten på sten, eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök. Jesus så förutsäger här att templet i Jerusalem, den heligaste platsen för folket, kommer att bli förstörd och ödelagd till följd av att hans eget folk valde att gå sin egen väg istället för Guds väg. Och år 70 efter Kristus så totalförstörs templet av romarna i samband med att judarna försöker sig på en väpnad revolution gentemot romarna för att jaga dem ut ur landet. Och det här misslyckas brutalt och blir ett massivt nederlag för judiska folket, och templet raseras bland annat. Men sen har Matteus ett tillägg som en avslutning innan Jesus går in i stan, som bara omnämns också i hans evangelium. Jag ska läsa det till sist ifrån Matteus 23. Man kan ta det samma att Jesus gråter, och sen så uttrycker han sig: Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni vill inte. Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus. ute. Jag säger er, ni ska inte se mig mera förrän den dag då ni säger, välsignade han som kommer i Herrens namn. Ett bibelsammanhang som många av er har läst och hört många gånger under livet, tror jag. Men det unika med Herren och hans ord så är ju att det passerar aldrig ett bäst före datum. Innehållet fortsätter att vara levande och har förmågan till att fortsätta och tala till oss och ge fördjupning och ibland också kanske ny uppenbarelse kring något i texten. Jag bad en bön i veckan här inför det här tillfället och sa, är det något särskilt som du vill att jag delar idag, Herre? Och jag upplevde att jag fick ett spår och det ska jag dela. Och vi ska stanna upp lite grann inför det här faktum att Jesus stannar upp innan han går in i Jerusalem och gråter över stan. När han kom närmare och såg staden så började han gråta över den och sa, om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred. Men nu är det fördolt för dig. Varför grät Jesus? Någon kanske hävdar att Jesus grät för att han visste vad han var tvungen och snart skulle gå igenom. Allt lidande han skulle möta. Det kan man tänka. Men texten själv låter oss nog förstå att Jesus grät för att han visste att den räddning, den befrielse som han själv stod för och som han hade, som han kom med i egen person, som han kom med till Jerusalems invånare, skulle förkastas av folket i stort. Jesus grät för att folket, hans eget folk, inte förstod eller inte ville anstränga sig till att förstå vem han egentligen var. Om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred. Resultatet så blev ödeläggelse eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök när Jesus kom. Jesus gråter över att folket tidigare i historien inte hade förstått och de förstår fortfarande inte nu i den här stunden. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Det är viktigt att komma ihåg att folket Jesus kom till, de hade Guds vittnesbörd i skrifterna. Och utifrån dem så var det fullt möjligt att kunna se och förstå att Gud var verksam i Jesu liv och tjänst. Fariseerna och de andra, de hade alla skäl faktiskt till att tro på Jesus och ta emot honom på samma sätt som hans lärjungar. Men majoriteten av Jerusalems invånare så vägrade att acceptera de här bevisen. De vägrade acceptera Guds messias, faktiskt deras messias. Och det här var anledningen till att Jesus grät. Och Jesus grät sannolikt också för att han visste att hans folk skulle fortsätta på samma bana i framtiden. Vi lever ungefär 2000 år efter det här som har inträffat som jag läst om nu. Och fortfarande så råder ju samma situation att majoriteten av hans egna, det judiska folket, har ännu inte förstått att i och med Jesu intåg i Jerusalem så var tiden inne för Guds besök. Som kristna så kan vi få erfara att våra liv ibland på ett särskilt sätt knyts samman med Jesu liv. Vi kan få uppleva samma saker som han och vi kan få gå igenom samma saker som han gjorde. Jesus gav sitt liv för våran skull och det har hänt sedan dess och det händer fortfarande på olika platser i världen att kristna blir tvungna att ge sitt liv för Jesus skull. För sin tros skull dö martyrdöden. Vi slipper undan det här i de här delarna av jorden och Det har vi all anledning till att känna oss tacksamma för. Men desto vanligare så tror jag det är för oss att uppleva det som Jesus gjorde i det här sammanhanget. Att inte bli välkomnad, att inte bli mottagen, trots att man kommer med de allra bästa av intentioner. Med en längtan och en förhoppning att andra människor ska se och förstå att Jesus och budskapet om honom i Bibeln är sant. Att Jesus är Messias, hela världens frälsare och kung. Och att det enbart är hos Jesus som en människa kan få räddning och befrielse. Vi kan känna igen oss, tror jag, många, i det här att människor runt omkring oss inte är intresserade eller inte bryr sig. Eller ibland kanske också faktiskt är fientligt inställda till Guds frälsningserbjudande och det som vi själva håller kärt och heligt. Det här kan också få oss ibland att gråta och känna sorg. Och jag upplever att jag har en hälsning ifrån Herren till dig som känner igen dig i det här. Att du kan känna sorg över att Guds frälsning genom Jesus Kristus inte tas emot. Kanske i din familj, i din vänskapskrets eller på jobbet eller olika sammanhang. Och jag upplever bara en hälsning från Herren att ge inte upp. Fortsätt att be. Fortsätt att kämpa trons goda kamp. Var uthållig. Du kan inte frälsa en enda människa. Du kan inte omvända en enda människa. Du kan inte få en enda människa att göra sinnesändring. Men det kan Guds ande göra. Och det är hans uppgift. Men det finns löften om bönesvar. Det finns löften om att de som just nu är andligt blinda en dag ska kunna se klart och förstå. Så var frimodig i din bön. Fortsätt att vara frimodig och begär ifrån Herren det du önskar, det du längtar efter ska få hända. Avslutningsvis, man skulle kunna hålla en hel predikan om det, men sista versen som vi läste i Bibeln, jag tror jag hade en bild på det också. Ty jag säger er, ni ser mig inte mera förrän den dag då ni säger välsignade han som kommer i Herrens namn. Det finns ett löfte och många tolkar ju just det här, den här sammanhanget som att en dag så kommer också Jesu eget folk, judarna, och se och förstå och känna igen sin Messias. Det finns löften på det. Och i Romarbrevet 11 så står det någonting att om deras nej, om deras avvisande blev till stor rikedom för världen, vad ska då inte deras upptagande bli om inte hela världens frälsning? Vi anar att det finns någonting stort kopplat till det här, att när det judiska folket en dag, hur det går till det vet vi inte, men på något vis så kommer det att bli en förståelse att Jesus var den som var sänd till dem. Och när den uppenbarelsen sker, då står också Jesu återkomst vid dörren. Det är spännande. Men låt det här bli till uppmuntran till dig. Gud kommer att få sin vilja igenom. Det kommer att bli så som Gud har tänkt. Fortsätt att be. Fortsätt att kämpa trons goda kamp och fortsätt att vara frimodig i det du begär av Herren, det du vill se. Tack Jesus för den här tiden nu där vi får särskilt påminna oss om att du står för dörren, Herre. Din ankomst är nära. Jag ber för oss alla, Herre, låt den här adventstiden som vi går in i få vara en heliga dagar, heliga tillfällen, Herre. Där du möter oss, där du uppmuntrar oss, styrkar oss och ger oss vishet. Tackar att du öppnar våra ögon för det som vi på olika sätt behöver se. Och ge oss frimodighet, Herre, att vara uthålliga. Ge oss kraft, Herre, att vara uthålliga och kämpa trons goda kamp, Herre. Att ta vara på tillfällena och få lita på att när vi gör vår del, då gör du din del, Herre. I Jesu Kristi namn ber vi. Amen.